Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till podcasten om valet 24. Ja, det var förra året det. Det här har blivit en historisk podcast om ett val som redan är avgjort. Och vi har hållit på ett år, jag, Henrik Thorsson och Klaus Stolpe, hej! Och det är ju intressant att det här efterspel som vi kallar den här serien, eller jag kallar den, det är ju om mycket av samma intressanta saker som dyker upp. Och ja, vad kan man säga? Det var så lugnt och skönt under jul och nyår. Det var lite så här bidenskt lugn fortfarande. Men precis dagen efter, inte nyår, men kanske då när det hade varit 13 dagar, när liksom helgerna var lite över, då började igen. Och vad var det då som hände? Bland annat det här som vi har talat om, Panama, Grönland kom upp igen. Han ska ta över Grönland, han ska ta över Panama med militärstyrka. Och liksom de här grejerna som diskuterades förra veckan, och även så Kanada. Fast där avvisar han ju att han skulle använda militären, men okej. Okay. Och så står det då i media liksom att, ja, så här, nu är vi tillbaka där. Kommer ni ihåg hur det var förra gången Trump var president? Han är inte ens president och det är redan kaos och han säger massa konstiga saker och så här. Är det sista sucken? Kanske han blir trött nu och inte gör sig, eller är det så här det kommer att bli nu? Vad tror du?
Jag märker att jag börjar bli en besserwisser, för att jag använder den för att jag, som vi redan har varit inne på, men jag tror ju nog att det blir turbulent så länge han är president, för att det är ju ändå, det är ju en omättligt behov av att få sitt ego matat på något vis. Så jag vet inte om det finns ett sånt ord som uppmärksamhetsnarkoman, men han är ju det.
Men sen är det ju också hur vi andra reagerar på det, för när han första gången kom fram då som presidentkandidat och sen var president, så var det ju så, det var ju på något sätt så uppseendeväckande hur han betedde sig, att varje gång han sa liksom en liten grej så blev det stora rubriker. Han var ju själv så stolt över när han twittrade något, att han kunde ändra läget i politiken ungefär med sina twitter, som det hette då på den tiden, X. Det här att vi reagerar också så starkt på honom, det är ju en del av historien. Förra veckan var det ju då när det var det här med att han ska hota Danmark. Det är oklart om det var bara med ekonomi eller militära grejer. Och hon Mette då, som är statsminister i Danmark, hon reagerar väldigt lugnt. Liksom hon sa att ja, men vi ska prata i lugn och ro och det blir nog inte aktuellt med något militärt. Och det var en ny typ av reaktion till Trump. Men det är också, tycker jag, på ett vis att hon visar också att man är väldigt rädd för Trump. Alltså man kanske spelar med. Jag vet inte, hon kanske är lugn.
Ja, det kan ju också vara en sån grej att hon liksom inte vill oroa sina landsmän och landskvinnor. Så också att det är sådana strategiskt. Så att, okej, inte tror jag heller att USA kommer att angripa Danmark. Det gör jag verkligen inte. Men det är liksom just det här med att något händer hela tiden. För att det slog ju mig att vi hann alltså bara lägga in förra tisdagens avsnitt. Senare på kvällen så läser jag Guardian att man inte kan utesluta militära aktioner rörande Panama. Och det känns lite som att vi spelar in det en timme för tidigt. Något sånt. Och som sagt, inte tror jag ju att de kommer att angripa vare sig Panama eller Danmark eller Kanada för den delen. Men jag är ändå så jädra trött på alla sådana här, för att använda ett fint ord, Trump-apologeter. Så att man säger någonting så, jo men. Att man för Trumps omdömeslöshet på tal, så att jo men. Mm. Det ska vara ännu sämre med demokraterna.
Ja, det märker jo, du men. Kanske i din värld också.
Ja, de har nu diskuterat med någon. Så att det är ju inte många, de flesta så tycker ju att han är konstig. Men jag menar att jag ser ändå tecken på det där. Att liksom den, ja, man blir bara trött. Men när, behöver vi ju hålla på och racka ner på honom liksom i ett. För att det är en sak som han ju lyckades bra med, var, oavsett hur man tycker om resultatet. Så att det var ju en grej som var här ganska nyligt. Att det här var ju väldigt lite om det här hos oss, men att vem som ska bli talman för representanthuset, alltså frågan om den här Mike Johnson skulle få fortsätta eller inte. Och där hade ju då republikanerna svårt att hålla sams. Men det är ju, man har ju en så knapp majoritet i representant, så de måste ju liksom enas om ett alternativ, att det går ju inte att splittra. Och då var det ju ändå som sa att nej, Mike Johnson ska vi inte ha, jag vägrar och så vidare. Och där, det slutar ju med en seger för Trump, för han tog ju helt enkelt att läxa upp de som vägrar att stödja Johnson och menar att sånt där tjafs och spelar bara motståndarna i händerna. Här har vi haft ett val och vi har vunnit och behållit makten i representanthuset och övertagit presidentposten och sånt. Och det blir ingenting om varje enskild politiker ska sätta sig på tvären. Och jag menar, det har han ju rätt i. Oavsett vad man tycker om honom eller Johnson, det handlar ju om realpolitik, för att det är ju alltså... Om vi repeterar lite, så det är 220 republikaner mot 215 demokrater i representanthuset. Och en vägrar ju att vara med, det är ju den där Gates som var aktuell för justitieministerposten. Han vägrar ju att vara med eller kommer att bli avsatt eller avsäga sig eller något sånt. Så jag vet inte, det kommer väl att bli... Jag tror att det kommer att bli omval om den posten. Då kan jag ju säga att det torde bli en republikan, för jag kollar att det är från ett sådant distrikt var de är starka. Så att det kommer troligen en annan republikan istället. Men grejen är ju att om de inte kan få fram gruppbeslut, utan alla 220 sitter där och tycker att de har vetorätt på något vis, så då har du ju ingen nytta av sin majoritet.
Det är ju bra sagt. Någon ordning, man hoppas just från andra sidan att det ska bli något så att inte den där Johnson blir, och man hoppas hela tiden på små sprickor i fasaden, men egentligen är det ju korrekt att det ska hålla ordning nu så att man motverkar allt det andra kaoset som finns. Så på så vis är det ju bra att den här ordförande blir vald, och dessutom var det var ju mer konservativa republikaner som var hotet här. Inte, eller hur? Framförallt att de mer konservativa skulle rösta mot honom och på så vis göra demokraterna att få deras vilja fram. De hade ju den där Jeffries som sitt förslag då. Men jag håller med dig i det. Men en stor fråga som ju har diskuterats i... en del i media i USA och de som känner folk i demokraterna också, det är ju det här att det verkar ju vara oordning i demokraterna. Det verkar inte som Harris pratar med Biden, sådana här saker kommer fram, och liksom, hur ska de få ordning rent allmänt på det där partiet? Det jäser på något vis där, eller hur?
Ja, det gör det ju nog. En grej, om vi för ner det lite från den här toppnivån, så en intervju eller en artikel, hon heter Lindy Lee eller Lai, det skrivs L-I, det är asiatiskt alltså i bakgrunden. Alltså det är alltså en människa som har samlat in en drös pengar åt demokraterna under valkampanjen, och sen efteråt så har hon ställt sig kritisk till på vilket sätt Harry skötte den här kampanjen, och så har hon liknat demokraterna vid någon slags kult där ingen får ifrågasätta någonting, och i och för sig den här brist på självkritik är väl inte helt ovanligt i ett politiskt parti. Det här lett till att bara för att hon har gått ut och liksom reagerat på saker som hon inte tycker att funkar, så har en mängd liksom människor inom demokraterna tagit avstånd från henne, och hon har blivit kallad för hora. Okay. Det är ju då en som har varit synnerligen aktiv demokrater, de har haft nytta av henne via hennes förmåga att dra in pengar, så att det har ju lett till att republikanerna så har ju tagit kontakt med henne och bett att hon ska komma över till dem, att liksom hon har prövat på sig om du det här han trivs bättre här. Och jag menar, jag nämnde just det här med att det är 220 mot 215, så att demokraterna är i ett hopplöst läge. Jag har ju tänkt att de om två år, så det är ju så att presidentens parti går nästan alltid bakåt, och de behöver ju bara liksom få tre platser till för att få majoritet där. Och klart, det är lättare om man har en stor majoritet naturligtvis, men jag tror väl att de kommer att prioritera det där valet då 2026, men att om man inte får diskutera någonting i det där partiet, så sånt så tenderar nog att kunna stöta bort folk ganska, ganska effektivt, tror jag.
Nej, men det är ju intressant utveckling. Det verkar ju inte hopplöst för dem heller. Och den där Jeffries som då var på förslag till ordförande i representanthuset, han verkar ju vara en skicklig typ alltså. Jag vet inte om han kan bli en person. Det är väl en av de här namnen som har kommit, eller hur, som kan
jo, det var han som de försökte föra fram då också i samband med att den där Johnson blev.
Ja, då redan för.
Men i och för sig då visste man ju att demokraternas alternativ så kommer aldrig att få. Men att,
nej,
han vann ju alla de där första, så länge republikanerna var splittrade och sen då så enade de sig till sist kring den där Johnson. Men att den där Jeffries så var ju ganska mycket, han fick ganska mycket synlighet då i det skedet.
Mm. Men det visar ju ändå att deras partier är väldigt beroende av en stark sammanhållande ledare som också då antagligen är presidentkandidat liksom material, precis som Trump gjorde, liksom han kom ändå utifrån, tar över alltihop, blir president och är liksom ändå ledare för republikanerna också, både formellt och sen ideellt, så att det blir ju en sån där viktig person behövs kanske i deras partisystem, att man kan inte ha oklara ledargrupper som jag vet inte, det saknas.
Nej, precis,
i alla fall,
jag kan alltså hålla med om att det ger, jag menar om ett parti, eller redan om folk upplever att ett parti kännetecknas av någon slags sådana här hela havet stormar, så det är ju, det ökar ju inte folks förtroende för dem, det är ju helt klart.
Nej, visst. Ja, intressanta saker. Ett namn som jag ska nämna nu, som du får förklara, vem är det? Dean Phillips.
Ja, precis. Ja. Det är ju en sån som jag hade glömt bort redan, men att det, jag såg en intervju med den här karen i Politico. Och det är alltså den där killen som var utmanad Biden i primärvalet.
Mm.
Och han var ju helt chanslös, men han berättade i den där intervjun att han är ju dum, heller klart han fattade att han var chanslös. Men han ville ändå ställa upp för att ge ett alternativ. Och innan han gick ut och meddelade att han ska vara med i primärvalet, så hade han alltså kontaktat flera andra sådana starkare kandidater för att utmana Biden. Och det handlade, han verkar inte alltså ha ogillat Biden i sig, utan konstaterade samma som du och jag har konstaterat. Före datum hade gått ut och då borde man ha haft någon annan, så att kanske Phillips hör på vår podd, vad vet jag.
Ja, just det. Men en fair chance liksom att slås på, inte negligera Biden, utan ge lite motstånd så att det kan bli bra. Alltså,
ja, för att få till stånd en debatt, och han uttryckte sig bra i den där intervjun, för han upplevde, nu är vi inne lite på samma som den här Lindy Lai, att han upplevde att demokraterna är ett parti utan roder.
Ja, just det.
Det var rudderless. Jag var tvungen att googla, för jag visste inte vad det betydde.
Alltså. Jaha, rudderless, okej.
Okay. Rudderless, det lät sympatiskt på något vis.
Mm.
Och, han har ju alltså suttit i representanthuset, men att nu då så fick han nog, så han ställde inte upp för omval, så att han är inte med där. Men att ändå, han gav ett så positivt intryck, för att det där var inte med någon sån här smällda dörrar som han kände att någon tiden är mogen för att göra någonting. Han är ju för sig inte mer än 55 år, så han skulle kunna sitta där länge ännu naturligtvis. Mm. Men han konstaterade att han tappar sugen helt enkelt, men att han liksom inte någon sån här att han hotar att gå över till republikanerna och sånt, utan bara efterlyste lite självrannsakan helt enkelt.
Ja, men det där passar ju bra på något sätt när vi idag också ska avsluta vår lilla miniserie om tredje kandidaten om en stund.
Ja.
Jag menar, det här var också en typ av sån där alternativ som spelar en viss roll i alla fall för diskussionen och tänkandet, och dessutom för de idéer som du har fört fram i vår podd, verkar han ha snappat upp. Så att, men en sak innan vi börjar med tredje kandidaterna, det är nästan tar emot att prata om Musk nu, han är ju överallt. Man undrar nästan varför han inte är med i vissa nyhetsinslag från olika länder. Han tycks dyka upp hela världen. Men det här med hans lotteri, vad var det för
idé? Det var ju också någonting ganska, ganska häftigt, för jag hade glömt bort det helt. Men det var så att, jag tror inte vi har tagit upp det här podden, men att det var 2 veckor före valet så aviserade han ett lotteri. Att de som deltog i en folkadress för att säkra folks rätt att bära vapen så kunde vinna $1 miljon. Alltså det var ett nytt lotteri varje dag med samma huvudvikt. Det var tydligen 14 miljoner som han delade ut. Men vad är det med det då? Man måste vara registrerad väljare för att få skriva under den där petitionen eller folkadressen, och lotterier gällde bara i de här vågmästa delstaterna, så att det var ju helt enkelt ett sätt att få folk att registrera sig inför valet. Och eftersom det som var den här moroten, så alltså det handlade om rätten att bära vapen, så det var ju riktat mot potentiella Trump-väljare helt enkelt. Och grejen är ju det att man får ju inte ett brev på posten att vad de meddelar att ja, du får gå, utan du måste ju som ta ett steg själv och registrera dig.
Mm.
Och då var ju tanken för självfallet att om man en gång har registrerat sig så kunde ju tröskeln vara då ganska låg att gå och rösta i själva presidentvalet. Mm. Det var ju ingenting sånt som att för att vara med i lotteriet så måste du lova att rösta på Trump, men i alla fall det var ju väldigt riktat naturligtvis.
Mm.
Orsaken att det här kom på tal nu, så att det var folk har liksom, det finns en del som vill granska lagligheten i det där, men och i och för sig, jag tycker ju att det stinker, det säger ju ingenting om, men alltså det är ju så mycket annat underligt som har gått igenom filtret på sistone, så att jag börjar vara så cynisk så att jag sitter och skrattar åt det ännu till, fast jag alltså tycker att det sjukt.
Alltså man får liksom inte betala folk för att gå och rösta. Det är väl det som är problemet i det
ja,
där.
Ja, precis. Och i och för sig här gick man ju en omväg. Men, ja. men i alla fall så att det är ju ganska genomskinligt.
Mm. Men vi får se vad som händer om det. Vi ska inte betala någon för att lyssna på oss. Men däremot har vi ett intressant innehåll. Och vi har kommit fram till den tredje delen av vår lilla miniserie som du har gjort om tredje kandidater. Alltså de här som då inte vinner presidentval men ändå påverkar eller är med på ett sätt. Och får ganska höga siffror och så vidare. Och vi hade pratat om en ganska okänd man som tyvärr blev utsatt för ett attentat. Och jag vet inte om han sen ställde upp igen, men han hamnade i rullstol i alla fall efter det, vad jag förstår. Det var Wallace, det var där i Nixons tider.
Ja, precis. George Wallace, han var guvernör i Alabama och tog en hel del elektorsröster.
Om jag tar friheten att repetera ifall det är någon som inte kommer ihåg vad jag talar om eller inte hört det tidigare, så kan jag säga att helt så snabbt att sittande presidenten William Howard Taft blev trea 1912 med 23% av rösterna men fick nästan inga delstater alls. Ex-president Millard Fillmore blev trea 1856 med 22%. Ross Perot blev trea 1992 med 19%. Och Breckinridge 1860 års val så fick 18%. Det var alltså sydstatsdemokraternas egen kandidat. Men han fick ju massor av elektorsröster å andra sidan. Han hade 24% av dem för han segrade nere i södern helt enkelt. Robert La Follette är ganska ointressant i sammanhanget trots att han fick 17% år 1924, men att det var inget spännande val. Och sedan hade vi George Wallace som fick 14% av rösterna 1968 och vann en del röster i sydstaterna. Och på tal om sydstaterna så kommer vi in på den här John Bell som ställde upp för Constitutional Union Party år 1860, så att han blev ju inte ens på tredje plats sett i antalet röster utan han blev fyra. Men att det var så splittrat det där valet då Lincoln vann, så Bell fick 13% av rösterna, men de var ganska koncentrerade rent geografiskt till de där gränsstaterna mellan nord och syd. Kort och gott för att de visste ju att det är de som hamnar i kläm ifall det blir ett inbördeskrig. Så han fick lika stor andel av elektorsrösterna som han fick av folkets rösta, 13 helt enkelt. Och
honom har vi ju nämnt tidigare då när det var det här konstiga valet där när USA var uppdelat så att Lincoln fick inga röster i söder men vann ändå med röster i norr och den här Breckinridge som var tredje kandidat fick ganska bra i söder och då var Bell alltså, var inte han nummer
ja,
fyra
precis.
Där i det
och sett
valet.
I elektorsröstarna så blev ju Bell faktiskt trea för den här Douglas som fick näst mest röster i hela landet så vann ju inte just någon delstat alls. Att om vi säger att ingen ska ha fått en majoritet så skulle representanthuset ha fått välja mellan Lincoln och Breckinridge och Bell och då kanske Bell skulle ha blivit det här en kompromisskandidat eller det var åtminstone den målsättningen man hade. Om man nu vill fundera på det här med att är det någon vits att ställa upp om man inte har någon chans så att i Bells fall så fanns det ju ändå en baktanke som inte var liksom så långsökt som det kan tyckas.
Men och Bell, visst var det en kandidat som då, det gällde det här med staterna som låg mitt emellan där det skulle bli krig liksom.
Precis. Och det ser man också av de delstater där han vann för att det var Kentucky som var en slavstat men som höll sig på nordsidan sen kanske för att de insåg att sydstaterna kommer ändå att förlora, de har inte en chans. Och så har vi Tennessee som är en slavstat också, men som ligger hyfsat långt norrut och är en av de första som blev erövrade. Och sen har vi Virginia som har en väldigt speciell historia för att den delstaten så delades ju så att nordvästra hörnet så vägrar att vara med på sydstatssidan, och det är därför som vi idag har en delstat som heter West Virginia. Den uppstod alltså i samband med inbördeskriget kort och gott.
Men alltså Bell, hans parti då, eller hans gruppering, vill göra allt för att unionen ska hålla ihop, och det är väl egentligen vad Lincoln också vill. Men hur gör Bell det? Alltså är det kompromissa rakt av? Tillåta slaveriet?
Ja, precis. Åtminstone så att tills vidare och kanske vänta på att det ska själv dö, att försöka återgå till någon sån där situation som man haft tidigare, att liksom sluta tjafsa om det helt enkelt.
Så även om Lincoln också gjorde kompromiss vad det gäller slaveri, eller hur? Så är det här ännu mer kompromiss?
Jo, för att Lincoln, och de visste ändå i sydstaten att Lincoln är mot slaveri.
Jo, just det.
Men att där är ju en väsentlig grej kanske att ta fram också, att Lincoln föreslog ju faktiskt att man skulle göra ett tillägg till konstitutionen och helt enkelt slå fast att slaveri ska vara tillåtet i de delstater där det redan finns.
Ja, det
står ju inte
också
i några skolböcker, för det passar ju inte riktigt in i det här narrativet om den gode Lincoln som gjorde allt för att få bort slaveri. Och nu vill jag ju då tillägga att Lincoln tyckte ju verkligen inte att det var okej med slaveri nere i söder, men han tänkte som en kompromiss så kan man skjuta den där för att slippa det där inbördeskriget, för han tänkte att den långsiktiga trenden är ändå att slaveriet kommer att försvinna. Huvudsaken var att det skulle liksom, att man skulle undvika det där inbördeskriget. Vrida klockan tillbaka och konstatera att vi har ett sånt här system i det här landet. Vi kan inte börja skjuta på varandra för den sakens skull.
Nej, och det är väldigt intressant, för att det är ju, då är man ju verkligen nära dåtiden. När man förstår det, för vi pratar ju alltid om slaveriet eller inte, och sen var det krig. Men tänk de människor som bodde där, för de var det viktigaste av allt, att det inte kommer ett krig här.
Precis.
Och sen kom ju kriget och det blev ju där. Så att...
Jo, de hade ju fog för sin oro, för att jag menar, det var mycket, det är ju klart att det åtminstone i början av kriget så det är ju de där gränstrakterna som det smäller ordentligt helt enkelt.
Ja, visst alltså.
Det är ju det är liksom där frontlinjen går då man väl börjar.
Ja, precis.
Den där Bell, annars så det kan man ju nämna en om man vill att han... Det var ju inte heller någon sån här nybörjare, att han hade ju varit talman för representanthuset, så att det var ju en väldigt meriterad politiker.
Ja, visst. Man visste vem man tog in där helt enkelt.
Jo, det var inte någon som man plockade in från gatan bara.
Nej. Okej, det var sjunde. Vad kommer vi då? Åttan och nian, det är samma val det här.
Ja, precis. Då har vi igen både en trea och en fyra. Och vem som är trea och fyra kan vi ju diskutera då, om vi ser på stödet från folket eller sett i elektorsröstarna. För att vi har då valet 1824. Och då är det fyra kandidater som får elektorsröster. Ingen får en majoritet, och här har vi ett väldigt unikt val så tillvida att det är representanthuset som får avgöra. De väljer inte Andrew Jackson som får flest röster och flest elektorsröster, utan de väljer John Quincy Adams. Och nu handlar det om att Henry Clay och William Crawford får 13 respektive 11% av rösterna. Men Crawford har lite fler elektorsröster. Han har 16% av elektorsröstarna och blir trea i det avseende. Och det där har en betydelse. Man skulle kunna tycka att det här är något att gå in på detaljer allt för mycket. Men grejen är ju att då säger grundlagen att representanthuset ska välja mellan de tre kandidater som har fått flest elektorsröster. Och därför är det Henry Clay som faller ur.
Ja, just det.
Och då kommer vi till det här verkligt intressanta. Clay var talman i representanthuset och en av de verkliga tungviktarna i amerikansk politik just då. Så att det är ju intressant att det är han som faller ur. Och han då konstaterat okej. Nu är jag inte med, men Jackson får inte bli president för han är vrickad, tycker jag. Och så lobbar Clay för att John Quincy Adams ska bli blir president. Hur skulle det ha varit om det skulle vara Crawford som skulle ha fallit ur och Clay skulle ha blivit trea i det här avseendet? Skulle Clay då ha använt sitt inflytande att försöka bli vald själv som ett kompromissalternativ?
Ja, just det.
Vi vet inte, men att det, vi får göra en ny podd var vi ändrar på historien och, ja, och se till så att det var, i varje enskilt val är någon annan som vinner.
Ja, det är jätteroligt. If-podden.
If Mr. President.
Ja, what if Mr. President.
Ja, men, ja, precis.
Men i alla fall Clay då får ansvar för processen att utse president då. Är det så?
Ja, precis. Och sedan han kanske nu inte står i talarstolen och säger att rösta på Adams för att den där andra är inte klok, men att det går, sånt kan man ju göra i en smoke-filled room så att säga. Nu vet jag inte om man rökte cigarr, men att det gjorde väl folk på den tiden.
Ja.
Man brukar ju ofta använda det begreppet smoke-filled room då det gäller sådana politiska delar i USA.
Men alltså, Clay får sen en uppgift att han får någon position också.
Jaha, precis. Ja, bra. Sen då John Quincy Adams väl blir president så blir Clay utrikesminister, det. Och det där tar folk som ytterligare ett bevis på att det har varit något skumt i bakgrunden, och det här, både Adams och Clay så får ju sitt liksom anseendet befläckat för all framtid, för att de liksom framstår som skummisar helt enkelt.
Då vinner ju Jackson sen utifrån den här kampanjen att det har varit odemokratiskt och så
vidare. Ja, precis. Och det är ju då som demokraterna grundas. Det är ju kretsarna kring den här Andrew Jackson som grundar demokraternas parti, liksom för att markera att det gick inte demokratiskt till 1824.
Ja, precis. Spännande saker. Alltså Clay nummer 8 får 13% av rösterna, men 14% av elektorsrösterna, och Crawford får då 11% av rösterna, men mer elektorsröster, 16%, och båda är på sätt och vis tredje kandidater beroende på hur man ser det. Och det avslutar vår genomgång av tredje kandidaterna.
Får jag avbryta och komma med något nördigt innan vi slutar?
Ja.
Henry Clay var släkt med Muhammad Ali på sätt och vis. Det är ju så att Muhammad Ali hette ju Cassius Clay från början. Det är Cassius Clay Jr. Cassius Clay Senior, alltså Cassius Muhammad Alis farsa, som var döpt efter den slavägare som i tiderna hade frigett familj, alltså Muhammad Alis familj, alltså eller anfäder eller förfäder, vad det heter. Och det var allt, och den där Henry Clay var typ kusin med den där slavägaren eller någonting sånt, så att det finns en, ja, släkte de ju inte, men att det finns alltså en koppling mellan Henry Clay och Muhammad Ali.
Döpt efter hans släkt, ja, just det. Vi har gått igenom då 9 stycken så här tredje kandidater. Och kan man säga att det har haft en betydelse då när vi har gått igenom det här? Det är klart andra har också haft betydelse, men mindre.
I vissa fall, alltså någon sån som La Follette, så har ju inte haft någon betydelse för att det där valet 24 för Coolidge skulle ha vunnit i alla fall. Men att det här med Clay och Crawford, så kan det ha haft betydelse och men sedan har vi ju då också, ta nu det här riktigt, riktigt maffiga då vi har två starka republikaner i det här valet 1912. Alltså en sittande president Taft och hans företrädare Theodore Roosevelt, som tar röster av varann. Republikanerna är egentligen ganska överlägsna, men det leder till att Woodrow Wilson från demokraterna får liksom, vad fan, det är vill du säga att det var 90% av elektorn, så det var det ju inte, men säg nog 80 eller någonting sånt. Att han vann ju helt överlägset, trots att han hade bara 42% av rösterna. Så att den här valmatematiken med det valsystem som de har, så kan ju verkligen ställa till olika spratt.
Ja, och så det här valet just för inbördeskriget är ju liksom, det är ett splittrat land där det händer så där liksom. Det är helt klart att olika kandidater väljs av olika människor helt. Det är som valkampanjer som du säger.
Så att alltså. Vi gick ju igenom 9 stycken som har fått över då 10% av rösterna utan att vara sig ett eller två, men liksom det, två av dem är från 1824 och två från 1860, så sen är det ju bara 5 val till där det är någon som har fått så pass mycket stöd. Och skulle vi ha, nu vet jag inte liksom vem som kommer på 10:e plats här, men det kan ju hända att Ross Perot ligga ganska nära till hans.
Jag tänkte på honom 8% där, att ja. Han låg just under.
Men, jag påstår verkligen inte att det är så, men att han jag kommer inte på rak arm vem det skulle ha varit som skulle ha fått.
Alltså att de ställer upp som tredje kandidat, det har ju alltid varit ett mysterium tycker jag för min del. Och kan det vara andra orsaker än att så att säga slita påverka valet och få röster så att man påverkar på något sätt? Finns det liksom ett signalerat att man vill ställa upp senare och bli president, eller att man har en egen fråga man vill få synlighet? Vad kan det vara för orsak att man är med egentligen?
Mer det kan ju variera. Det, till att börja med kan det ju vara att man missbedömer sina chanser och tror att man verkligen har en chans att ta den här. Om jag nu tillåter mig att kalla Robert F. Kennedy Jr. för en yrboll, så han var ju inne på att om det blir 269 så kan han bli vald som kompromiss. Men alltså, han skulle ju inte vara valbar. Det verkar ju som att han skulle veta hur valsystemet går till. Därför att det står nog uttryckligen att om det blir oavgjort så ska de välja, representanthuset välja mellan de tre som får flest elektorsröster. Men om han inte får någon alls så liksom, då kan det ju inte bli valbar.
Nej, även om
du har blivit trea.
Han hade inte den chansen som vi har sett andra exempel på där de har vunnit faktiskt. Men jag menar helt klart i de här 1860 års val, där är det ju någon chans för Bell. Där finns ju en chans för Breckinridge att faktiskt vinna. Det är inte helt, jag ställer upp men jag vet att jag aldrig vinner. Det var inte så, för det var ju så kaos där ändå.
Nej, och den här Bell då, som hade minst röster av dem, så han i termer av att bli kompromisskandidat, så det skulle ha varit han. Alltså, det kan man liksom, det är inte så, liksom, så dumt tänkt som det kanske verkar när man tittar på ett valresultat.
Nej, spännande saker att prata om det här som liksom inte kommer fram och som vi kan tycka är lite konstigt i USA. Att det finns ändå en sån här rörelse, även om den var liten, så är det spännande.
Tack för det, Klaus.
Tackar.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.